Da jeg på sykehus, og det ikke fordi jeg innlagt, men jeg har vært så heldig å få tak I en overlege som skal fortelle oss om det å lede en akuttenhet, og ikke minst dette litt sogndomshuste akutteamet, sogndomshust for oss som glad I team da. Så det gleder vi oss veldig til, så jeg sitter her med overlege Erik Sundqvist. Erik, kan vi ikke begynne med det? Si litt, hvem Erik Sundqvist?
Ja, hej allesammen. Erik Sundqvist heter jag. Jag jobbar nu mer som överläge vid ortopedisk avdelning på St. Olavs och har även befattning som sektionsöverläge för ortopedisk traumatologi. Så jag leder alltså den sektionen som I huvudsak behandlar akutpatienter med ortopediska skador. Och I tillägg till det så har jag en liten sidestilling I en förhållsvis nyupprättad enhet på St. Olavs som behandlar akut traumatologi och då är det inte bara brudskador utan typ patienter som har varit I bilolycka och har skador I flera områden samtidigt.
Ja, spännande. Och vi ska komma lite tillbaka till vi ska innom akutmedicinen, men det är inte det som är spännande för oss, det är liksom hvordan man leder og kommuniserer. Og du jo leder for en akuttenhet, Erik. Og du har jo en litt spesiell hverdag, og det kanskje ikke virker så spesiell for deg, da, men så begynn med å si, liksom, hvordan ser en hverdag ut når man leder en akuttenhet på et sykehus?
Ja, det begynner jo egentlig med en liten sånn overraskelsesrapport på morgenen. Vi møtes for en morgenrapport rett og slett der en vakthavende presenterer for kollegiet hvilke pasienter som har blivit innlagt, hva som feiler dem og om man tenker seg at man skal gjøre videre I behandlingssløyfen. Og det jo alltid ett lotteri på ett vis, alltså väldigt spännande att stå på morgonen för man vet aldrig vad som väntar en när man kommer på arbete.
Ja. Men betyder det att allt är flexibelt och inte planlagt eller någon må väl vara planlagt? Alltså du vet morgonmöte har du sa du och så kan allt ske eller hurdan ser det ut?
Både ja och nej, alltså man må ju pröva att skapa sig en form för organisering eller ordning I kaoset, alltså det är väldigt mycket som är förutsägbart trots allt. Alltså vi vet att det kommer att komma in patienter. Vi står inte utan arbetsuppgifter på morgonen. Man må därför pröva organisera med kompetenta medarbetare som ska täcka upp operationsstuer för att behandla de här patienterna. Vi har en visitgång som ska genomföras där man går runt på avdelningen då och undersöker och behandlar patienter. Och så har vi en poliklinik som det heter då, där man möter patienter I en lite mer planlagt setting. Så alla är på en måte klara över vilka arbetsuppgifter som ska utföras, men innehållet I var operation eller innehållet I den visitgången för exempel vill då variera väldigt.
Ja. Du har någon grad av trygghet, ska vi kalla det. Man vet lite vad som sker. Tänker du att du som leder ska du gå in och jobba med den tryggheten? Är det något du trenger att göra eller är det så att de flesta vet, känner gott till detta och trivs I den osäkerheten?
I väldigt stor grad så är ju mina medarbetare trygga I den här rollen för det är nog man på ett vis växer in I och kanske selekteras eller man väljer sig in mot det fältet av medicin.
Ja.
Medicin idag kan ju vara så mångt. Alltså många delar av även ortopedi är ju planlagd verksamhet, väldigt standardiserat, du får löp och sånt. Och de kollegorna som trivs bäst med det väljer gärna en sån gren då,
ja.
Mens mina medarbetare, de trives gott I det oförutsätta på ett vis.
Ja.
Och liker att ta ganska raska beslutningar och må vara flexibel.
Ja. Och så beskriver du ju, alltså mycket handlar ju på en måte om ren uppgavelösning, logistik. Och så är ju kan vi si det sånn at dere leger, og så skal dere jobbe også med andre yrkesgrupper på sykehuset. Det sånn at samles dere i et team, eller har legene møte for seg, eller hvordan ser det ut?
Vi startar som regel med ett rent legemöte egentligen. Man kan väl på ett vis definiera som att vara läge är också en form för ledare, för man leder ett team, alltså legen tar oftast beslutning om själva behandlingen, men teamet då består av psykoplejare och tekniker och transportörer och farmakologer och fysioterapeuter, allt man vill titulera dem. De ingår ju i det här behandlingsteamet med legen som en form för ledare. Så vi startar gärna med ett legemöte, och det blir då första orienteringen, och så efter det så har vi ett mer tvärfagligt möte där både psykoplejare och fysioterapeuter och de involverade behandlingsgrupperna är med.
Ja.
Så man skisserar en form för behandlingsplan i ganska stor grad i fällskap.
Ja. Och det är ju spännande för oss, för det är ju även om du jobbar på samma plats så har du olika utbildning och jobbar kanske med lite som olika ting. Si lite om hur ni går fram som både dig som ledare och kanske de andra ledarna också. Hur går det fram för att få dessa teamen till att fungera samman?
Hur vi går fram, alltså vi lägger ju upp strategier, får man väl säga, alltså patientförlöp kallas det i väldigt stor grad idag. Men där man först på ledernivå prövar att bli enig om ett behandlingsförlöp då, till exempel, och så går det gärna ut på höring, och så man prövar att skissera en form för samförståelse om hur den behandlingskedjan ska se ut då, och vilken yrkesgrupp som hanterar respektive del eller vilken del av behandlingen.
Men sånn, er det sånn at legen har jo det overordnede ansvaret, åpenbart, men er det sånn at dere som leger kan fysioterapi, dere kan sykepleie, eller er det sånn at dere deler det inn, kanskje det du sier sist?
Medisinen har jo blivit veldig spesialisert. Jeg vil si historisk sett så har det jo vært en veldig enveis styrt eller enmans damens styrt behandling, ikke sant? Men idag så är det väldigt skilt ut, alltså. Om man tar exemplet för mig som jobbar med ortopedi, så kan jag absolut ha en förmening om hur en uppträningens slöjfe ska se ut, men fysioterapeuten är ju absolut mer ägnet och specialutdannad för att faktiskt få till ett träningsprogram som fungerar bra.
Ja.
Så att vi delar absolut på uppgaven nu.
Ja. Så det är ett team av experter, kanske hellre än en expert.
Absolut. Absolut. Ja.
Bare litt mer nysgjerrig på denne dagen, og nå kan du jo hende mens vi sitter og prater at du må løpe, for sånn er jo hverdagen din. Og du sier at det er jo sånn som dere trives med, men du nevner jo noe kan dere planlegge og bruke kanskje litt tid på. Tenker du det er viktig å ha eller å planlegge det som man kan planlegge, bare for å ha noe fast?
Ja da, det er jo noe vi strever efter i så stor grad vi kan egentlig, for at ellers hadde det jo vært fullstendig kaos.
Ja.
Så det kan nok for en utomstående se veldig kaotisk ut, men det er jo veldig mye som er planlagt her. Og det går jo ned på, så man må planlegge hvilke leger har vi tilgjengelig, hvilke sykepleier, hva er teamet her, hva får vi dekket opp, vi kan ikke ha for store, så jeg må få planlagt sånn at i morgen må jeg ha en viss ressurs tilgjengelig på et vis da, ikke sant, så at vi kan hantera det oförutsägbara. Så ja, nej, det mesta är ju på många måter planlagt egentligen.
Ja. Ja, och det är ju spännande att trots allt i kaoset så är det planlagt, ett planlagt kaos. Men dig själv Erik som leder upp i detta, tänker du att du må ha en översikt och dirigera trupperna, eller tänker du att de ska få lov att hålla på mest möjligt själv? Hur kan man tänka ledelse av det?
Jag tror nog att bägge delar kanske kan fungera. Nu är ju jag förhållsvis ny in i den här typen position eller roller. Så att föreläbbis så är det, vill jag väl anse mig själv som lite av generalen som styr i trupperna lite grann, ja.
Mm.
Men det är ju en väldigt stor grad av autonomi upp i detta här. Och visst jag skulle driva en form för detaljstyrning så hade det inte fungerat i det hela taget. Så att man må lägga de grova dragen eller de grova träcken upp i vardagen, och så är det upp till var enkelt behandlare och styra detaljerna rätt och sätt.
Så du ger ganska mycket ansvar. Du har något som du vet och har struktur och är general på, och utöver det så ger du mycket frihet.
Ja.
Spännande. Før vi går over på akutteamet, Erik, så vi må høre litt om noe vi kanskje kjenner igjen fra andre sektorer, men som er vel litt særegent for helse, det er dette med todelt ledelse. Dere er jo leger og sykepleiere. Si litt om hvordan dere har organisert dere da, i såpass store profesjoner da, som skal samarbeide og ledes.
Organiseringen är sån som du är inne på, jag är väldigt delt egentligen. Alltså organisationen här bygger på att legestaben har sin ledelseshierarki med sektionsledare då, som jag, den positionen jag sitter på, så har jag då en avdelningsledare ovan mig som också är lege, och så helt på toppen där igen har vi en klinikledare eller en klinikchef. Tillsvarande ledarslöjfe har då psykoflöjestaben, så de har också en sektionsledare och en avdelningsledare. Så det är egentligen först på toppen det mötes på en individ då, som i sin tur har staben ovanför för sig igen och sånt. Men,
ja.
Så att var yrkesgrupp egentligen har sin ledare.
Ja. Och nu snackar vi, och vi snackar ju det formella personalansvaret uppenbart, ja. men likevel da, vi begynte jo med å beskrive at dere jobber jo i team, dere jobber jo sammen. Så gjør det noe med måte å utøve ledelse på, at du på en måte, du ikke lederen for en sykepleier, men du har uansett noen form for lederansvar overfor han eller henne?
Ja, det går jo hierarkiskt tilveis på et eller annet vis. Altså, ja, jeg har et ansvar primärt för legegruppen i den här enheten, men jag har ju också sedan det överordnade behandlingsansvaret är en lege uppgave eller en legeting då, så har jag ju ett form för lederansvar även för de andra yrkesgrupperna i den sektionen.
Ja, ja, det var lite ville
jag förstår det. Så att jag har inte det formella personalansvaret, men jag har ett övergripande behandlingsansvar. Så sånt sett så är den ledestrukturen lite kunstig på ett vis.
Och kanske lite politisk spörsmål, du kan ju välja om du svarar eller inte, men tänker du att det är en ledestruktur som är god, eller spelar inte så stor roll?
Den har både fördelar och ulemper, vill jag säga.
Ja.
För att det kan, konflikten kan ju uppstå när man blir osäker på vem som bär det ändliga ansvaret på ett vis, ikke sant?
Ja.
Ja.
Rätt och slett.
Rätt och slett.
Ja. Och det kan ju vara för din del kanske som ledare då. Vem ska du siffra till? Ska du siffra till personen eller ska du siffra till ledaren till personen kanske? Jag vet inte.
Jo, riktigt. Det kommer absolut sådana tillfällen. Ja. Och likaså när man ska be eller dirigera någon och göra någonting som man egentligen är formell ledare över, så det kan bli lite problematiskt inemellan.
Ja. Vad tänker du styrkorna då?
Styrkorna är att vi på ett vis ändå definierar, alltså historiskt har det varit väldigt enstyrt, vill jag säga, att legen ska bestämma allt och styra allt och veta allt och kan allt. Medicinen är för komplicerad för att ha det sånt här idag. Så det är att få de andra yrkesgrupperna anerkänt och få på något ett ledarskap från den sidan också vill, ja. Vill göra det lite mer jämnt på det viset.
Ja. Mm. Ja. Väldigt bra. Det kommer ju koble till det vi snackar om. Ett led att få teamen till att fungera. Mm. Det är inte en expert längre, det var ja. Kanske det förr, men det är många experter samman. Mm. Mm. Väldigt bra, Erik. Och nu har jag nu går vi över på det som jag har glädat mig att höra om, nämligen akut teamet. Och du nämnde ju att du själv är ju traumatolog.
Ja.
Så lite mer om vad är det?
Ja, det är ju en det är kanske lite det blir egentligen inte helt sant att jag ska titulera mig för traumatolog, för det är en det är nog vi på ett vis inte helt har som titel eller yrke i Norge eller Skandinavien.
Okay.
Det finns ju platser i världen där man har traumatolog, det vill säga en kirurg som hanterar hela mänsket på ett vis.
Mm.
Men i Skandinavien eller här i Norge så har vi valt en modell där ortopeden gör benarbetet och kirurgen gör skadorna i tarmar och så vidare och så vidare.
Ja.
Men jag har ett litet särintresse för den här patientgruppen som presenterar med flera problemställningar samtidigt.
Ja.
Typiskt om du har varit i en bilolycka och kanske både har skadat hodet och punkterat en lunga och skadat mage och ja, skador överallt rätt och slett.
Mm.
Så det blir många problemställningar som hanteras parallellt och i som ja,
ja.
Som helhet. Man måste se hela bilden och samtidigt adressera var ting för sig.
Ja, väldigt bra. Du är lite inne om det, men ge oss en sån liten beskrivelse för oss lekfolk. Traume och kanske till och med multitraume. Det är nog helt annat än att du har kutt i fingern som måste sys. Vad är det? Vad är traume? Kanske till och med ett multitraume?
Ja, traume, där prövar vi att definiera det utifrån energi på ett vis. Alltså vad har varit skademekanismen här? Det att snubbla på ett fortau och falla i backen kan självklart generera skador både med ett brutet handled och en skadad tå och ett brustet ribben, och då har man ju flera skador, men man är kanske inte en traumepatient för den sakens skull, för det är inte så mycket energi involverat. Men visst, man då har varit i en trafikolycka som kanske är den vanligaste högenergitraumemekanismen vi hanterar, så det kan bli så mycket mer rätt och sätt. Så det är på en måte en traumepatient, och en multitraumepatient är definierat som en som i tillägg till att ha varit exponerad för mycket energi också har skador i flera organsystem på flera platser i kroppen.
Ja, och det är kanske något av det mest akuta det har, så vitt jag vet.
Ja.
Ja. Och låt oss säga att det är en bilolycka då, som har denna formen för energi, gärna mycket fart, kanske då, som sker. Så är det så att då går det en alarm här på sjukhuset, och då har det folk i beredskap som ska ta emot, eller se lite hur det ser ut.
Helt riktigt. Det här är ju en som regel, alltså på förhand i vart fall, med en sån typ av larm så kan det ju vara potentiellt livstruende skador. Det kan bli en extremt kaotisk ting att hantera om man inte har god förberedelse och goda system på plats då. Så det går en alarm, ja, alltså meldingen går ju in som regel via 113, alltså via AMK, och då har vi yrkesgrupper som utgör ett sånt här traumeteam då, som är i beredskap och får en melding om att det här sker.
Mm.
Och ett sånt traumeteam då består av flera kirurger i forskjellige specialiteter, röntgenläger och sykepleiere och anestesileger och ja, det är väl en 10 stycken i vart fall som möter upp för att hantera den här enskadade patienten.
Ja.
Och det organiserar vi då utifrån ett egentligen internationellt behandlingssystem. Alltså man prövar att ha lagd system för detta här för att kunna förhålla sig till något konkret när blodet sprutar och ja, det kan vara ganska stressande situationer, så må man liksom ha en ganska god tredje algoritmer att följa för att kunna behålla roen då.
Mm.
player och liknade lite med en sån hjärtestans situation där man har en väldigt konkret behandlingslöjf för att man ska ge kompressioner och inblåsningar och sånt i en specifik räckefölj, inte sant?
Ja.
Det blir lätt för gemene man att få hålla sig till med en väldigt simpel upplärning egentligen. Det vill vi ha något tillsvarande även i såna här väldigt dramatiska akuta situationer.
Ja, riktigt. Så då har du en drill kanske, en rutine som du följer?
Ja.
Ja.
Och det är ju något som alla som är involverade i det här teamet blir upplärt i, både via kursing och jämlig kontinuerlig träning rätt och sätt.
Så då kommer, låt oss säga, kommer den trafikskade kommer in, kanske med helikopter eller bil, och så står där och väntar.
Då står vi förberedda och väntar.
Och då vet alla vad de ska göra. Då är det en slags koreografi runt patienten, eller hur ser det ut?
Ja, det kan man se. Alltså, vi går igenom, tanken är att vi ska gå igenom den här patienten systematiskt för att inte missa något egentligen. Det är det talar om. Mm. Då har man definierat en hierarki av egentligen dödsorsaker. Vad är det som dräper en patient först och sist?
Mm.
Och så må man hantera det som är mest livstruende först. Så det följer alfabetet egentligen. A för airways då, eller luftvägen, och B för blödning och eller för pust och breathing. C för cirkulation eller blödning då, och så vidare och så vidare. Där har man definierat vem i det här teamet som på en måte bär ett litet huvudansvar för att gå igenom respektive bokstav då, på ett vis.
Ja.
Med den utnämnt traumeledare som då är på en måte chefen för det här teamet som ska ha översikt och se att allting blir gjort.
Ja, ja, för vi ska ju lite fram till den där teamledaren. Du beskriver ju en sån rutinedrill. Alla vet vad de ska.
Mm.
Vad blir då ledarens uppgave? Du är lite inom det då. Du ska kanske ha en sån övervakande roll kanske.
Riktigt. Alltså den teamledaren då ska inte vara involverad i själva behandlingen, alltså inte utföra någon undersökelse eller göra någon typ av behandling, utan står egentligen som en observatör och rätt och sätt checkar av på en checklista närmast att ting blir gjort.
Ja.
Och kan då dirigera och se att nu glömde du att checka den tingen för exempel.
Ja.
Det föregår ju då med en form för closed loop kommunikation som vi kallar det, alltså att man når en undersökande läge har gjort ett fynd eller gjort något, så ska de presentera det högt och tydligt för den här ledaren som då ska repetera det budskapet tillbaka, för det som jag var inne på tidigare kan vara väldigt kaotisk. Det är många behandlare involverat i samma rum, det är mycket som ska bli utfört och det kan vara väldigt dåliga patienter där det talar om att man har få minuter på sig att få gjort något för som kan vara avgörande med tanke på liv och död.
Ja. Och denne ledaren, kan vi tänka på han eller hon som en form för dirigent?
Ja, på många mått kan man ju det.
Ja.
Du nämnde det ju själv som en form av koreografi här, och det är det ju på många mått.
Ja.
Både fysiskt och verbalt egentligen.
Mm. Och ett viktigt stickord här av flera, men det är ju tid.
Mm.
Och du har ju själv varit den dirigenten, eller är dirigenten. Mm. Tänker du att du någon gånger ska gå runt och säga, nu har vi dålig tid, eller hur ser det ut? Alltså, du måste ju få dem att jobba fort.
Ja, jo, det kan vara tillfällen hvor man måste stressa det med tiden lite grann. Ja. Det här är ju nog, vi har ett övergripande mål om på ett vis att ett sånt här trömmemottag ska inte kosta mer än 10-15 minuter från A till Å.
Mm.
Men självklart vill det ju vara situationer som gör att det kan skriva i tid. Då må ju faktiskt den dirigenten ta någon avgörelse ibland. Mm. Och enten se att nu må vi skynda oss, eller vet du vad, nu har vi inte mer tid, nu må vi stoppa den här blödningen vidare till operationssal, eller nu må vi operera här och nu.
Mm.
Så det är absolut.
Mm.
Då passa på den klockan. Ja.
Det har ju gått trent i att jobba sammen. Och så beskriver en situation som är stressande och det kan kanske rycka och fyka lite som vi säger i Norge.
Mm.
Och det har ju debrief efterpå. Upplever du att någon kan bli förnärmad? Att det kan vara att man var lite för sträng kanske eller hur tänker du runt det eller är det bara sån det måste man bara tåla på något sätt?
Ja, nej men det vill ju vara tillfälle där det kan vara aktuellt. Ja, nu är det ju kan väl si dessvärre sån att läger som yrkesgrupp har ju nog varit lite för dåliga på det här historiskt sett och ha debrief.
Mm.
Där har vi de andra yrkesgrupperna på sjukhuset. Det har en annan kultur för det och har varit mycket flinkare på att få det i ett gott system. Så för oss i en sån här trömmeteams sammansättning så är det förhållsvis nytt vill jag säga att man har en form för debrief.
Ja.
Vi har kan i ganska stor grad från legesidan var väldigt tekniskt upptatt, alltså vad gick bra och dåligt i behandling och inte se så mycket till dem som var involverade egentligen, hur de tacklade det här psykiskt då för exempel. Mm. Så, det är ju gärna i sådana diskussioner om det tekniska som det kan bli lite anklagande ibland, så att det kan vara komplext.
Mm. Ja, så du upplever inte att någon kan komma till dig och säga Erik, nu syns jag du var väldigt bra eller sagt motsatt att nu kunde du ha hävat stämmen din. Är det ting ni har fokus på eller?
Ja, absolut.
Ja.
Det är ju såna typer av ting som diskuteras. Det blir ju gärna så att man tar upp de tillfällen där det inte har gått helt bra.
Ja.
För att pröva identifiera vad var det vad är det vi ska förbättra oss på?
Mm.
Det kan man ju... Ja, det är ju... Ibland kan det vara hyggligt att diskutera ting som gick väldigt bra och det gör vi självklart. Men det blir gärna de tillfällen där det gick bra som blir mer stoff att jobba i idag, ikke sant?
Ja.
Och där kan det absolut bli sådana typer av tillbakemeldingar att det här må nu... Det här var inte gott nog på något sätt. Gärna i sådana stressade situationer så är vi avhängiga av en som kan häva stämmen lite.
Ja.
Och så får man hellre ta den diskussionen efterpå.
Ja. Till och med en diskussion för det är ju spännande sånt i förhållande till att få människor till att fungera samman. Och du är dirigenten. Tänker du att du ska vara väldigt ärlig eller ska du vara lite försiktig avhängig av vem du snackar till uppenbart?
Ja, jag har personligen en ganska sån rätt fram och ärlig kommunikation, ja, men det tror jag ligger mer individbaserat. Ja.
Ja.
Alltså, jag vill nog tro att kollegan min, om han eller hon skulle ha samma typ av samtal, kunde valt en annan approach för detta här. Men jag menar att det att vara ganska rätt fram och ärlig nog är det vinnande konceptet.
Begynner å runde av etter hvert, og vi har fått et lite innblikk i akuttverden på et sykehus. Bare litt interessert i denne tida igjen. Jeg har hørt litt da, som hvor lang tid eller hvor kort tid dere har. Og dere har jo mange, og dere skal alle sammen inn og gjøre noe. Hvor lang tid er det dere har, sånn røffelig?
Det är vanskligt att svara på det med liksom en absolut tid. Man talar mycket om det som... Det finns ett begrepp i medicinen. Man snackar om the golden hour.
Ja.
Den första timmen kan vara då väldigt avgörande för om den här patienten överlever eller icke. Eller om den får variga men eller icke.
Mm.
Det blir ju ett väldigt, väldigt... Det betyder inte att det är en timme eller 60 minuter jag talar om, men den första tiden där kan ha väldigt stor betydelse.
Mm.
Så vet vi ju inte nöjaktigt om det är på den minuten eller inte.
Mm.
Men det är därför man på måttet prövar att göra det rätt och slett så raskt som möjligt.
Ja.
För om vi ser då att det är ett större blodkar som står och pumpar ut blod, så på ett eller annat tidspunkt så är kroppen tom och då är det slut.
Ja.
Sant? Och ju kortare tid det blodkaret får stå blöd, desto större är sannolikheten att det här går bra. Sant?
Ja.
Så lite tempo, för det, den första teamdelen omhandlar egentligen bara livstruende skador. Sen har man alltid i världen på ett vis att hantera allt annat.
Ja.
Så därför vill vi pröva att se i löpet av 10-15 minuter. Det här är en livstruende skada som vi måste hantera nu. Eller kan vi ta tiden till hjälp då på ett vis och göra det här lite mer nöje.
Ja. Mm. Och det är ju spännande, Erik. Du som dirigent, vem tar den beslutningen? Är det dig eller är det den experten som har det området?
Det är dirigenten till syvende och sist.
Ja.
Men man må inte, alltså faran är ju om man överlåter allt till den här personen, för då stoler man ju fullt på kompetensen till vedkommande. Och den kan ju självklart variera med alla individer.
Ja.
Så att man är ju avhängig av att ha en form för teambeslutning, men det är dirigenten som bestämmer till sist på ett vis. Ja.
Ja. Du är ganska tätt på, alltså du har sagt mig förr att det kan vara upp till 14 stycken runt patienten. Så det betyder att du måste ha 14 trådar gående lite parallellt du då.
Ja.
Ja. Det är tufft.
Det kan vara väldigt kritiskt. Så som sagt, där måste man se på checklistan och få kommunikationen att fungera, och det kan hända att man måste smälla i bordet lite och se att nu måste alla dämpa sig lite, för det här blir för mig att hålla kontroll på.
Ja. Och checklister, det har vi också snackat om lite grann för, lite från luftfarten kanske. Det är ett uvärderligt verktyg för dig i den jobbingen.
Mm.
Ja.
Absolut. Det är ju en del utav de checklisterna vi har i medicinen är ju på ett vis kopierat från luftfarten.
Mm.
Det är därifrån idén kommer lite grann.
Mm.
Alltså det här att hantera en multitraumepatient, det är ju bara de sista, arbetet kanske blir 40-50 år sedan man började att tänka tanken, men det är ju inte alla delar av världen som har fått det här etablerat, och det är ganska färskt egentligen, själva tankegången.
Ja. Ja, och kanske inte minst det med teamträningen som jag vet att det brukar ju mycket tid på.
Ja.
Och så har det har olika färger på det, har du det?
Nej, inte olika färger nödvändigtvis, men vi är markerade, alltså vi har västar på oss där på måttet yrkestiteln framgår.
Ja.
Så att teamleader har en väst där det står teamleader på, men med en separat färger, men de andra har samma färger men tydliga titlarna, så att man ska kunna kommunicera för att kunna underlätta kommunikationen. Alltså vi är ju 10-15 stycken kanske från respektive faggrupper som kan vara en del av det här teamet.
Ja.
Du vill aldrig kunna känna alla personligt som du står samman med. På sånt sätt så har vi en sån typ av markering.
Ja, riktigt, så du står anestesiläge.
För exempel, ja.
Bjarne.
Nej, det står inte Bjarne. Det står bara anestesiläge.
Står bara anestesiläge. Ja. Ja. Safe surgery, brukar du det?
Ja.
Ja, så det tar en samling på förhånd med namn och...
Korrekt. Och ja. det är ju samma typ av ting. Alltså nu går vi över från traumateam till operationssal.
Ja.
Men det är lite samma princip där. Man har en slöjfe då. Safe surgery innebär att man för man börjar operera rätt och sätt checkar av på en checklista att det är rätt patient på bordet och att det är rätt... att alla i teamet vet vad som ska göras och varför och vordan och
ja. Väldigt bra, Erik, och du är ju travel, men vi har fått höra väldigt mycket spännande, fått ett spännande inblick i, som sagt, akut världen. Två delar då, ena var ju sektionsledare, andra var traumaledare. Sista spörsmål, tänker du att det är någon paralleller mellan det att vara en god sektionsledare och det att vara en god traumaledare, eller är det stora skillnader?
I mitt fält tror jag man kan dra ganska många paralleller. Men visst du hade varit sektionsledare för en annan gren av medicinen så är det inte säkert att det hade varit positivt. För det är en lite, jag vill säga att det är en lite speciell ledertyp just som man anammar i det här trömmeteamet. Mm. Ja,
rett og slett. Litt som vi begynte med at du har den spesielle type menneske, kanskje, eller type motivasjon, sånn at du er trygg på at du kan møte dem på en bestemt måte.
Ja.
Rett og slett, har du noen tips til de som vil bli ledere, kanskje om man er lege eller ikke? Er det noen gode ledertips du har lyst til å formidle?
Oh, det hadde jeg heller velat ha tips tilbake, tror jeg. Nei, jeg har trua på at man skal være lyhørd som leder.
Ja.
Ikke være så absolutt. Jeg prøver å tenke at det veldig forskjell på å styre og lede.
Mm.
Leder noe man vil følge, mens en som styrer kanske inte någon man vill följa efter, men är liksom tvungen att göra som man ser då, eller?
Ja. Väldigt bra, Erik. Då säger vi tusen tack och lycka till vidare med att rädda oss som hamnar i väldigt vanskliga situationer. Tack ska du ha.
Tack.